Hej och välkomna till årets sista studiosmocka.
Vi i studien är Janne och Hanna.
Idag kommer vi att behandla ämnen som berör temat förändring. Janne, är du en människa som tycker om förändringar?
Nej, jag tycker inte om förändringar. Allting var bättre förr.
Janne, du är ju en gammal gubbe du. Vad var det som var så mycket bättre då?
Till exempel telefonerna höll bättre och det fanns inga sociala medier.
Janne, det är ju kanske sant i och för sig, i alla fall det där med telefonerna. Men är inte förändring svårt att undvika då?
Nej, det är lätt. Jag vill helst leva i min egen lilla bubbla.
Ja, no, förändring sker ju hela tiden och idag kommer vi att prata om trendig vegemat och den nya äktenskapslagen. Som studiegäst har vi författaren och journalisten Sofia Thorvalds.
Vi kommer också att prata om ett hundhostel och en gammal klassikers återkomst. I Smocka testar kommer vi att använda oss av en hammare, en mixer och vatten. Ni får se vad som kommer att hända.
Janne, varför tror du att det har blivit så populärt att äta miljövänligt idag?
Ja, jag tror att det är en ideologi.
Och på vilket vis så tror du att det är en ideologi?
Jag tror att det är en sån här motrörelse till slit- och slängmentaliteten. För nu har vi ju ätit miljövänligt tidigare också. Men det var bara naturligt då. Hur ser du på saken?
Jo, jag tror nog också att veganism och vegemat har blivit populärt eftersom att människor vill ha en hållbar utveckling.
Vi vet att köttproduktionen förbrukar så mycket resurser, men att veganism och miljömedvetenhet handlar ju också om att vi vill avstå för någonting. Kött är ju en statussymbol och jag tror att veganism är en sorts motrörelse till det där köttätande.
Men en sak som jag också har tänkt på är att alla de här ekologiska och veganska förpackningarna ser ju jättefina och mysiga ut. Och jag tror att det här också lockar människor att köpa de här produkterna. Själv så provar jag faktiskt köpa kokosmjölk en dag bara för att paketet såg så mysigt ut.
Ja, kanske matindustrin har lyckats bra med att föra mattrenden. Speciellt populärt har det ju blivit att göra vegetariska eller veganska alternativ på de här traditionella maträtterna. Visste du att det finns ett alternativ för kebab?
Nej, det visste jag faktiskt inte. Vad är det för någonting?
No, jag har inte provat på det själv, men vår reporter Jessica Björklöv har besökt en restaurang där det serveras vegetarisk kebab.
Harjun Döner i Vallgård är en av de kebabrestauranger som anser att det är viktigt med vegetariska alternativ. Ägare Reima Mäenpää berättar hur de fick idén.
No, vegeseitan on ollut meillä listoilla ihan alusta alkaen siitä asti, kun me avattiin vuonna 2013, eli 3 vuotta.
Vegeseitan har funnits på menyn ända sedan vi öppnade år 2013. Vi har vår studieresa till Berlin och besökte en restaurang som heter Vöner som har gjort vegeseitan redan under en längre tid. Vi försökte fråga receptet och det gav en del tips som bidragit till det recept vi använder idag.
Seitan består till en stor del av glutenmjöl, chickensmjöl och soja. Recepten varierar från plats till plats och Mäenpää säger att det har utvecklat sitt recept under en lång tid. De har provat olika ingredienser för att hitta den bästa kombinationen av kryddor.
Silloin kun me avattiin, niin sitä ei mennyt kuin ehkä, mitä mä sanoisin, joka kymmenes, joka
kanssa. Då vi öppnade, var det kanske var 10:e eller 20:e som beställde det, men nu är det kanske var 5:e. Bland dem finns många sådana som annars äter kött och väljer vegeseitan som ett lättare alternativ.
Jag står inne i Harjun Döners kök och framför mig står tallrikar med kebabportioner uppradade. Där finns lamm, höna och seitan att välja mellan.
Kasvisruokailu on tosi ajassa nyt tällä hetkellä. On tosi paljon kasvissyöjä.
Vegetarisk mat är inne nu och det finns många vegetarianer. Jag tycker att man i varje restaurang borde ta vegetarianer och andra specialdieter i beaktande. Det borde ses som en självklarhet.
Jag instämmer nog med det här. Det behövs olika alternativ för de här specialdieterna har blivit en sån här innegrej.
Ja, jag är nog också för att det ska finnas olika alternativ, men samtidigt så finns det ju så sjukt många olika dieter att varje restaurang kan ju kanske inte erbjuda av alla de här olika.
Ja, men det är ju väl lite av det här djungens lag. De restauranger överlever som gör god mat till ett förmånligt pris. Men i längden kan inte restaurangerna följa alla sorts nymodigheter, eller hur?
Men vi är ändå överens om att så många restauranger som möjligt borde ha åtminstone vegetariska alternativ.
Ja, det gör vi. Jag har funderat på om vegekebab också är ett sån här ohälsosammare alternativ än exempelvis falafel som också serveras på kebabrestauranger. Vi kollar på nätet att 100 gram vegekebab har 103 kalorier, 1,3 gram fett, 2,1 gram kolhydrater och 20,8 gram proteiner. Det betyder ganska mycket.
Och sen kollar vi också att 100 gram vanlig kebab innehåller 190 kalorier, 20 gram fett, 26 gram protein och 4 gram kolhydrater. Och det här tyder ju nog på att vegekebaben är hälsosammare än en vanlig kebab.
100 gram falafel har 347 kalorier, det betyder jättemycket. 2,3 gram fett, 64 gram kolhydrater och 14 gram protein.
Så det här innebär ju då alltså att en vegekebab både är hälsosammare än en vanlig kebab och falafel.
Yes.
Nu sitter jag med en portion vegeseitan framför mig. Mäenpää förklarar att min portion består av seitan, marinerad rödkål, tomatsås, bulgur, hummus, en yoghurtsås och grillad focaccia.
Det här är vår lunchportion. Senare på kvällen har vi mer tillägg. Lunchen är alltid lite enklare.
Eftersom seitan serveras i lika tunna skivor som kebab känner man smaken av såsen mycket bra. Den lite sura yoghurtsåsen passar bra ihop med den sötare tomatsåsen och den saltiga seitanen.
Kebabannos meillähän on myös tosi tärkeänä osana kebabissa on myös kastikkeet.
En mycket viktig del av kebaben är såsena. Vi har en yoghurtsås och en tomatsås. En tunn skiva tar bra upp smakerna. Skulle det vara en stor bit skulle inte såsen sugas upp på samma sätt.
Reporter var Jessica Björklöv och det här är Studio Smocka.
Men det där lät ju jättegott.
Ja, det lät supergott.
Jag har aldrig provat på det där, men det lät så att jag borde nog prova. Jo, det ska jag.
Har du tidigare ätit mycket vegetariskt?
Ja, eftersom det är fastetid nu så äter jag vegetariskt. Och undviker allt möjligt överlopps, till exempel godis och kex, och kanske lite fett också. Har du ätit mycket vegetariskt?
Nej, inte alls så mycket som jag skulle vilja. Men jag har tänkt börja byta ut kött mot soja och har provat laga soja bolognese och soja lasagne. Men ibland så glömmer jag liksom bara bort att det finns de här alternativen. Och jag vill ju nog skära ner på mitt köttätande eftersom det har diskuterats så mycket om att köttproduktionen inte alls är hållbar i framtiden. Och faktiskt så gjorde köttproduktionen rekord förra året.
Ja, det gjorde det visst. Och du har rätt. Men nu försöker ju vetenskapsmännen producera konstgjort kött och komma på massa nya uppfinningar som kan förminska miljöpåverkan av köttindustrin. I framtiden kanske vi ju börjar äta insekter här och istället för kött.
Har du någonsin provat att äta insekter?
Ja, jag äter gräshoppor i honung och chokladskorpioner.
Och var hittar du de här delikatesserna då?
Nå, i Japan. Jag bodde där ett tag. Där är kött så dyrt att alla möjliga alternativ finns att få.
Hur smakar de här gräshopporna och skorpionerna då?
Gräshopporna var ganska goda, det var förstås i honung. Men skorpionerna, de smakar som chokochips.
Så om du skulle leva i framtiden, tror du att du skulle överleva med bara insekter?
Nej, inte med insekter. Och larver kan jag inte se på. Ja, helst fiskar jag då och samlar svamp i skogen. Hur är det med dig?
Alltså jag har alltid varit jättekräsen med mat. Jag kan inte ens få i mig korvsås. Så om jag skulle vara i den situationen att jag skulle bara måste äta insekter så skulle jag nog dö väldigt fort.
Okej. Har du förresten hört om att man i Asien har börjat producera räkor i labb?
Nej, det hade jag faktiskt inte hört tidigare. Men det låter ju jättekonstigt. Vad innebär det?
Bakgrunden är så att det är så dyrt att fiska räkor nu att det blir billigare att producera dem i fabriker. Vetenskapsmännen har tagit för sig att producera räkor på samma sätt som det här konstgjorda köttet. Eftersom den här åtkomsten av räkor blivit så mycket sämre. Du visste att enbart i Amerika äts 6 miljoner ton räkor varje år. Och räkfiske är inte mer hållbart i längden. Så i de här stora enorma näten så fastnar också hajar, små valar och delfiner. Samt sköldpaddar. De här näten förstör också havbottnarna.
Men nu känner jag ju mig som värsta boven för jag tycker ju att räkor är jättegott. Men jag äter ju ändå inte så ofta för att det är så dyrt.
Och det här var Mi med låten Shadow Dance. Och det här är Studio Smocka. Har du haft en hund eller katt?
Jag har aldrig haft en katt men min familj har en hund.
Och vad har ni gjort då när familjen varit upptagen eller på semester och inte kunnat ta hand om hunden? Har den fått doffara hos vänner eller släktingar?
Nå, oftast har ju hunden fått vara ensam hemma om vi alla andra haft program, men det är ju nog jättehemskt att lämna hunden ensam en längre tid. Och det har ju faktiskt blivit ett fenomen på YouTube att fästa en sån här GoPro-kamera på hunden när ägaren far iväg. Och sen ser man ju då på videon hur mycket hunden saknar sin ägare när de är borta.
Jo, och nu har det introducerats till och med tvåvägskameror där hunden kan trycka på en knapp och få kontakt med ägaren om den känner sig ensam. Och det här är en verkligt god nyhet för hundägarna. Och hundarna har lärt sig att faktiskt använda sig av den. Men det hjälper ju inte bara att se och höra husse från en monitor.
Nej, precis. För hundar är ju nog sociala djur. Alltså de klarar ju nog sig ensamma några timmar. Men bäst skulle det ju vara om de hade sällskap hela tiden.
Vår reporter Charlotte Lindberg har träffat grundarna bakom Tassu Vahti. Ett företag som erbjuder tjänster för hund- och kattägare.
Den 21 november 2016 lanserades Jonathan Lindholms och Laura Rantanens företag Tassu Vahti. I september fick de idén om att det skulle bli hundvakter och därifrån spann det vidare på ett fungerande koncept.
Vi har på vår nätsida så vi har en sån här kalender som man kan gå och öppna och kolla att när vi är lediga. Och man kan därifrån rakt boka, skriva in bara all info om sig själv och hunden och betala rakt via webben. Eller sen kan man bara ringa eller skicka e-mail till oss så bokar vi också liksom så att,
manuellt.
Ja, att vi försöker vara så flexibla som möjligt, att vi adapterar liksom till kundens behov.
Vi har nu för tillfället så är det så enkel rastning. Vi får hem till kunden under dagen när de är till exempel på jobb. De har lång arbetsdag, så får vi hem dit under dagen och rastar en hund. Sen erbjuder vi så här en dagspass, vilket innebär att hunden kommer antingen hit eller så får vi hem till kunden och är där hela dagen. Och det är 8 timmar-ish ungefär. Och sen erbjuder vi dygnspass, att vi tar som rufse att vi har en vecka honom här. Eller så får vi hem till kunden. Och det är också helt jätteflexibelt. Sen för katta erbjuder vi så här hembesök. Och det var ganska bra igång nu att vi har nästan varje dag har vi något att göra i sina nya kunder. Eller sen har vi sådana regelbundna rastningar som vi sköter om också. Att det finns hela tiden jobb.
Det finns konkurrens inom branschen. Men både Lindholm och Rantanen säger att det kommit bra igång med sin verksamhet. Och deras koncept fungerar särskilt för dem som kräver flexibilitet.
Så det har alltid varit ett jättestort problem för husdjursägare. Det här att när de själva är heltidsanställda helt enkelt. Så de hunden blir inlåst hemma jättelång tid. Och det här är något som vi vill liksom försöka förebygga i Finland. Att allt mer hundar ska kunna få leva den här sociala och aktiva vardagen helt enkelt.
Ja, och jag tror att en orsak som det just för oss har startat så bra är just det att vi tar dem hem. Liksom. Eller så här att de får vara antingen hemma hos sig eller hemma hos någon annan. Mm. Att de får vara i en sån där omgivning som är bekväm och liksom hemtrevlig.
Och sen just det att det är så här enskilt uppmärksamhet. Att vi har inte flera hundar på en gång till exempel här just ifall det inte skulle hända något mellan dem. Mm. Och det där, då är det ju så där att vi sköter bara om en åt gången. Och då är det så här enskild uppmärksamhet. Och det.
Både Lindholm och Rantanen är heltidsstuderande. Tassu Vahti kräver mycket jobb, men det har ambitiösa planer för framtiden.
Vi liksom starka i Finland och sen hoppeligen kollar vi lite att hur vi etenär,
ja. Att i drömmarna skulle det ju vara att vi skulle kunna göra det här till liksom något som så. Vi lever på och är vårt fulltida jobb.
Kunderna uppskattar jag tänker det att hundarna får liksom helt fritt röra sig i lägenheten.
Var tredje husdjursägare låter bli att åka på semester eftersom det inte har en plats att föra djuret till. Tassu Vahti vill ha ett nytt alternativ för dem och speciellt de hundar och katter som har svårt att anpassa sig till nya miljöer.
Reporter var Charlotte Lindberg. Ni lyssnar på Studio Smocka och vi i studion är Janne och Hanna. Vi hittar faktiskt också en studie som Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Sverige har gjort. De har alltså filmat hundar som har varit ensamma hemma och det kom fram att hundarna inte visar några skillnader i beteende mellan de olika tidslängderna 30 minuter, 2 eller 4 timmar.
Däremot så visar hunden fler indikatorer på så kallad arousal. Det vill säga den slickade sig om nosen, sträckte på sig, ruskade på sig. Efter 2 eller 4 timmars ensamhet jämfört med den här kortare tiden. Medan ägarna var borta låg hunden ner över 90% av tiden med huvudet mot underlaget nära ytterdörren.
Alltså det låter ju nog helt förfärligt att de bara ligger och väntar så länge.
Ja, det är ju faktiskt så att Sverige har en djurskyddslag som förbjuder hundägare att lämna hundarna ensamma för länge. I det allmänna rådet anges att hundarna bör rastas var sjätte timme. Alltså jag hoppas på det här att arbetsgivaren i Sverige har också gått med på det här.
Men jag undrar nog lite att vem det som egentligen är det som bevakar att alla de här hundägarna i Sverige följer den här lagen.
Nå, jag har bott i Sverige så jag vet att det är grannarna.
Jag hittar ingen motsvarande lag i Finland, men däremot så är det förbjudet att överlåta djur som pris vid lotterier eller och tävlingar enligt finsk lag.
Men det där låter ju bra. Jag tror att vi tar mycket väl hand om djuren här i Finland. Förra veckan var jag nämligen i Barcelona. Och där går hundarna utan koppel på gatorna, utan reflex och ingen plockar upp bajs från gatan.
Det är ju hemskt.
Jag tycker inte att en storstad är ett bra ställe för att ha en hund.
Jag håller också med där. Min familj har ju en hund och de bor mitt i skogen. Nelly, alltså hunden, blir ju helt till sig av lycka när hon får gå på promenad i skogen. Men den kanske största förändringen som hänt den här veckan är den nya äktenskapslagen som klubbades på onsdagen.
Tidigare har alltså samkönade par haft möjlighet att registrera sitt partnerskap. Det har inneburit att de har haft nästan lika mycket rättigheter inför lagen som i ett äktenskap. Men Hanna, har du någon aning om vad det här nya lagen riktigt innebär?
Den innebär att man från och med nu får gifta sig samkönat och ha samma giftorätt som äktenskap har i lagen. De som tidigare har ingått ett registrerat partnerskap kan nu ändra sin status till gift och då får de rätt till gemensamt efternamn och gemensam adoption. Tidigare kunde enast ena parten adoptera. Alltså de som redan har registrerat sitt förhållande behöver inte göra annat än att meddela magistraten att de, om de vill, ändra status till gift.
Vi har kollat upp tillsammans när de nordiska länderna infört det här könsneutrala äktenskapslagen. Norge var först 2008 och följande år stiftade Sverige. Och däremellan var det Island och 2012 var det Danmark. Men varför tror du att det var månne Finland det sista landet som införde ett sånt lag?
Ja, jag undrar också varför det inte liksom har varit en viktigare fråga i vårt land tidigare.
Ja, jag tror att vi har haft så många regeringar som inte velat ta sig an svåra frågor. Men nu när vi har en sån här lag och det där och en fin regering som är så företagsam och enhetlig så har de kunnat göra sån här kontroversiella beslut. Men i den här frågan var det ju både så att det är både oppositionen och regeringen som har varit ense om det här.
Och ingen annat parti än de gröna har ju haft den här frågan på sin agenda eftersom att den har varit väldigt svår att sälja in åt väljarna. Många lagförslag har nog gjorts i Finland men de har röstats ner. Och ett annat argument för att det har tagit så länge kan vara också att det här att vi har varit rädda att förlora adoptionsmöjligheter från Ryssland.
Jag tror också att vi är mer försiktiga i det här landet, för vi är det enda landet som har haft ett riktigt inbördeskrig här.
Ja, det är ju en ganska brutal tanke, men kanske det ligger något i det. Men jo, jag kan hålla med om att Finland är ett försiktigare land, att man kanske är lite mer konflikträdd här.
Nu har vi författaren, journalisten Sofia Torvalds oss med här i studion. Välkommen!
Tack!
Har du någon tanke om varför Finland varit så sen med det här könsneutrala äktenskapslagen?
No, jag tror lite så här som du, att vi är lite så här traditionalister här i Finland. Att det har, allting har varit liksom lite trögare. Sen kan man fråga sig att vad beror det på? Att är det just något arv från kriget, att man söker trygghet eller vad är det? Men allt har ju varit. Vi, är liksom, vi brukar ofta säga att om kyrkan att den är åtminstone 10-20 år, kanske till och med på efterkyrkan om man jämför med svenska kyrkan. Att det är liksom i nästan alla frågor. Så ja. Att det är bara någonting. Men tyvärr kan jag inte säga precis vad.
Nej, men förstås, men det är ju... Men nu är vi ju bara några år efter nu. Så.
Efter Sverige?
Ja, 8 år bara.
Ja. Några.
Nu ska vi höra vad unga teologistuderanden och församlingsaktiva anser om den nya äktenskapslagen. Vår reporter Matilda Saarinen träffade unga vuxna som har reflekterat över den nya lagen.
I onsdags trädde den jämlika äktenskapslagen i kraft. Det här har lett till en del motstridigheter inom kyrkan. Jag talade med Topias Tanskanen som studerar teologi för femte året på Helsingfors universitet om vad han tycker om saken.
Jag är själv ganska konservativ också i det här saken och jag tror att den liksom går ganska lång i liksom diskussionen om Bibelns ställning i kyrkan och dess auktoritet och sedan människosynen och liksom tolkningsfrågor och antropologi och det här. Så därför tror jag att de som inte vill vika, så de liksom håller fast vid sin egen tron om saken. Och sedan de som ska vika, så de tolkar Bibeln lite på annat sätt.
Tanja Holm studerar marknadsföring i Åbo, men är aktiv inom församlingen i Espoo. Hon tycker däremot att lagen är viktig.
Alltså, själv tycker jag att det är en jättebra lag. Jag tycker jag är verkligen liksom pro, liksom att alla ska få gifta sig på samma sätt. Och det har jag varit liksom ända sedan jag ställde upp i församlingsrådet. Jag sitter då i Espoo Svenskas församlingsråd, så har jag varit alltid av den åsikten att liksom, det är liksom lite en jämlikhetsfråga, tycker jag. Och jag tycker att kyrkan i allmänheten också, om vi tänker nu liksom, det är en jämlikhetsfråga när vi talar om det här statliga, att alla får gifta sig statligt. Så jag tycker att det är en helt jättebra grej. Men så blir det ju problematiskt det här, hur kyrkan ska göra med den saken. Personligt så är jag för att kyrkan skulle viga alla. Och det är mest på grund av att jag anser att om man går till exempel enligt Jesus läror, så då är det liksom kärleken som han tar upp då som ett av de största sakerna. Och då tycker jag att om vi går enligt det, så tycker jag att oavsett vad din sexuella läggning är, så ska du få gifta dig. Och vi ska liksom välsigna äktenskap, oavsett vem du har blivit kär i. Men jag ser också problematiken liksom från kyrkans sida i det här. Och jag kan till exempel själv också se det som ett alternativ att kyrkan avstår från vigselrätten. För det är någonting som kyrkan kanske inte behöver ha.
Bland de som är högst uppsatta i kyrkan hör de flesta till en äldre generation. Tanja anser att det här är problematiskt då det gäller lagstiftning.
Ja, alltså vi ser det här väldigt problematiskt. Till exempel i kyrkomöte så är det för tillfället har vi en under 30-åring där. Så det är absolut ett jättestort problem. Men det finns också jättemycket strukturer inom kyrkan som gör att det blir mer problematiskt kanske för unga att påverka på lång sikt inom kyrkan än vad det är för om du har en stadigt liv, du är stabil, du är fast på ett visst ställe, så har du har bättre möjligheter att påverka en längre tid.
Topias är däremot av en annan åsikt.
No, jag tror att det är ganska passligt i kyrkans sammanhang, eftersom i kyrkan, till exempel Tammerforsbiskop Matti Repo har sagt att i kyrkan den här demokratin fungerar lite annorlunda, att vi alltid måste också ta hänsyn till de döda som har fört det här kristna tron vidare. Och därför är det också viktigt att de som är liksom äldre, så de har också någonting att säga, inte bara vi unga.
Ja, åsikterna är blandade även bland unga vuxna. Så vi har alltså Sofia Torvalds här som journalist på Kyrkpressen och författare. Vad tycker du om diskussionsklimatet här, i den här saken?
No. Det är ju nog lite sådär, jag tycker på ett sätt att diskussionen inte har kommit igång, no, den har ju nog kommit igång nu i och med att det trädde i kraft nu, men på något vis skulle jag ännu förvänta mig någon sorts liksom diskussion där man verkligen skulle mötas lite mer. Att nu är det ju jättemycket det här att medierna frågar och sen har någon säga sig och någon säga så och inte möts ju de här parterna. Att det stället där man nu på något vis ska förvänta sig ett möte, så det skulle vara kyrkomöte som ändå förr eller senare ska fatta ett beslut om det här. Men när du nu frågar om diskussionsklimatet, så alla de här galluparna visar ju att resterna är jättedelade i den här frågan. Att de är liksom så där 50-50 ungefär, att de kan tänka sig att kyrkan skulle gå in för liksom en vigsel. Eller liksom att det någon gång i framtiden skulle vara möjligt. Sen att hälften är helt så här nej. Och så ska vi komma ihåg att de som sitter i kyrkomötet är inte bara präster, utan det är också sådana liksom andra representanter från församlingarna. Och de är ännu mer konservativa än prästerna oftast. Ja. Så det där. Så jag tror att det kommer att bli en jättesvår och jättelång diskussion, tyvärr.
Ja, och många vet ju att det finns många olika grupperingar inom kyrkan, och vissa delar ju inte de här rådande åsikterna om äktenskap i samhället. Hur ser du på den här polariserade trenden som journalist?
Jag tycker att det är jättejobbigt, för det är lite sådär som, nu du börjar dra sådana här paralleller till Donald Trump, vet ni? Om man läser nyhetsrapporteringen om honom, så den är också alltså jätte, det är liksom Fox News och så är det, vet ni, CNN. Och det är liksom, och det är bara, de här parterna möts inte alls. Jag tycker att det är lite samma sak nu på något vis i den här frågan, att det känns att de som ser liksom mer konservativt, så att säga, om vi nu använder det ordet på den här, till exempel liksom många veckans rörelser, så de känner sig på något vis jättepressade och känner att den här frågan pressar dem ytterligare och är helt så här som att nej, att det är det här liksom det sista, att det här ger vi nog åtminstone inte upp, och då liksom inte för att vara onda, utan för att de på något vis vill hålla fast i en tro som de verkligen har helt ärligt. Och sen är det liksom en annat läger som helt så att kära någon, liksom, ni är ju helt idioter, vet ni? Det är en jättesvår situation. Och jag tror förstås inte att medierapporteringen på något vis liksom förbättrar läget. Och samtidigt så kan inte, som journalist tror jag förstås att medierna måste rapportera och måste liksom... Att jag på något vis drömmer om att det skulle gå att diskutera det på ett sånt sätt att de här, att parterna skulle också i medierna mötas, att de skulle lyssna på varandra. Att om det finns något mål för medierna så skulle det väl vara det då. Att skapa en sån diskussion.
Ja, men kan du se det i framtiden att någon A-studio Ilda, vad det kallas, det skulle vara ett kyrkomöte, det skulle vara där.
Ja, vet du, det finns ju sådana här, hela kyrkomötet kan ju inte vara där, det skulle bli jättetråkigt. Ja. Alltså problemet också i de här diskussionerna tycker jag att man talar ofta till sina egna, vet ni? Att man liksom, man argumenterar för det egna lägret. Att man talar inte för att mötas, utan man talar för de andra. Så egentligen så tycker jag att all offentlighet är ju på det viset av ondo. Man borde bara stänga en människa liksom i ett rum, va? Och sen skulle de få vara tala tillsammans och lobba där och komma överens.
Ja, men jag tänker på att du representerar kyrkpressen som kommer nu nästan alla svenskspråkiga hushåll som tillhör kyrkan. Mm. Så hur måste du ta det här i ditt arbete? Hur tar du de här fraktionerna i den här frågan? Hur tar vi beaktande?
No, vi måste ju tänka på att alla måste få komma till tals. Ja. Och alla är ju inte nöjda. Det är ju vår chefredaktör som får mest feedback, men det händer jätteofta att folk säger att varför talar ni alltid bara, ni är helt pro det eller pro det, och varför gör ni, och vi är sådär, men vi försöker ju faktiskt liksom låta alla sidor komma till tals. Det är jätteknepigt, för det är så mycket känslor i det här, och man läser också enligt de känslorna, helt sådär som man läser nyheter om Trump, att liksom att nu gjorde han igen något idiotiskt och andra tycker att men inte var det så farligt. Det är liksom allt präglar det här sättet att läsa också nyhetsrapporteringen om det här.
Ja.
Och var tror du att de här olika fraktionerna hittar sina belägg?
Sina liksom argument, tänker
ja,
du?
Ja.
Ja. No, alltså, jag tror ju att menar, de som säger att de följer bara Bibeln, så de tittar förstås på de konkreta bibelställen där det står någonting om homosexualitet. Och de som är, liksom är för, så de säger nu också att de följer Bibeln. Och, liksom, och det är ju en tolkningsfråga. Och det är ju, problemet är ju det här att jag menar, alltså Bibeln tolkas ju. Man kan ju inte läsa Bibeln bokstavligt, helt bokstavligt. Det är omöjligt. Kan man läsa någon text helt bokstavligt? Utan det är alltid tolkningar. Och människor ser jätteolika på det här, hur det tolkas. Så det är ju också, det är ju det handlar om. Alltså. Så att, och jag menar, och sen kanske den här så att säga liberala sidan använder mer så här med mänskliga rättigheter, argument, typ mera kanske något sånt som sen kritiseras igen av den konservativa sidan. Nåja, ni argumenterar aldrig med Bibeln utan bara med så här helt andra saker. Och ni vill bara hålla medlemmarna kvar, till exempel, har jag hört. Som ett så att argument från den konservativa sidan att om de liberala så att säga. Att ni vill egentligen, tänker inte på kyrkans bästa på det viset eller på Bibeln. Att ni tänker bara på det att ni vill ha kvar så många som möjligt för att kyrkan ska ha så mycket pengar som möjligt i framtiden.
Ja. Hur är det så här personligen? Så du är författare och journalist. Kan du behandla den här frågan från olika synvinklar? Mm. Då, är det ditt författarskap eller måste du ta i beaktande att du är journalist också samtidigt?
Ja... Jag har nog inte ännu behandlat de här frågorna, skulle jag säga, i mitt författarskap tills vidare. Och jag vet inte om jag har planer på det så i den närmaste framtiden heller. Men alltså som journalist så måste man ju ändå, tycker jag, ha den inställningen att man klarar av att se två sidor av en sak. Och det tycker jag kanske präglar ändå, får man hoppas, ens tänka det på andra plan också. Att jag klarar, jag tycker själv att även om jag själv har en liberal ståndpunkt i den här frågan så tycker jag att jag faktiskt klarar av att förstå de som tänker annorlunda. Och också klarar av att förstå hur skrämmande det kan vara att när man alltid hela sitt liv har vuxit upp med att kyrkan har sagt det är så här och det är så här. Och sen plötsligt är det inte heller så här, vet ni. Mm. Att det är liksom, det kan vara ganska jobbigt och man kan tänka på vilken annan fråga i livet som helst att när plötsligt allting förändras. Förändringar är jobbiga.
Ja.
För de flesta.
Ja, och vårt program handlar om förändring.
Ja. Men hur ser du då på framtiden nu efter den här nya äktenskapslagen?
Ja, tyvärr måste jag säga att jag ser nog lite så här dystert på framtiden om vi talar nu om kyrkans framtid. Att jag tror att det här kommer att bli en fråga som blir jättesvår för kyrkan, och jag skulle hoppas att den inte skulle bli utdragen. Det finns ju en sån kyrkomötes, eller en grupp kyrkomötesombud har kommit med motion som skulle gå ut på det att man skulle då tänka sig att kyrkan skulle ha två äktenskapssynar. Det vill säga att man skulle då gå in för vigsel av samkönade, men sen skulle också sådana präster som inte liksom kan omfatta den synen, så de får väja, och det skulle liksom vara inskrivet i kyrkolagen. Men jag tror själv att det finns liksom ett så starkt motstånd ändå fortfarande mot också liksom en sån lösning. Att det liksom, jag kan inte säga att det skulle nu alldeles snabbt gå. Vår egen biskop Björn Wikström har föreslagit att kyrkan ska ge upp vigselrätten. Jag tycker själv att det också är en möjlighet. Samtidigt skulle det sluta ganska dystert för kyrkan, tror jag också, på många plan, eftersom jag tror att hemskt många människor är medlemmar för att de vill tryckligen bli vigda i kyrkan. Och det kanske också är en motivering att bli konfirmerad till exempel. Så det kan påverka en massa olika saker. Så ja, vet ni, det är lite sorgligt. Jag skulle jättemycket hoppas att det skulle bli en lösning åtminstone under 2020-talet. Men för att den här diskussionen är ju jättedålig för kyrkan. Det är dålig PR på alla möjliga sätt. Ja. Men what can we do?
Ja, men det har ju tagits först i samhället. Det har ju lite problem ja. Med det här. Att det där att det har inte kommit. Nej, säkert att den är på agendan, den är på kyrkomötet. Men hur tror du att de här kyrkomötet kommer att behandla den här?
No, jag tror ju att det kommer att komma, just det har ju redan kommit det här förslaget om att man skulle ha de här två olika sätten att se på äktenskapet i kyrkan, och att man skulle då på ett sätt kunna då helt enkelt tänka att men vi ser på det här på två olika sätt. Sen finns det den möjligheten som jag tror också fortfarande nog ändå kan vara möjligt att kyrkan skulle ge upp sin vigselrätt. Och då skulle man just göra sådär som du sa, samhälle fatta det här beslutet. Kyrkan får komma på efterkälken på sitt eget sätt, till exempel välja att välsigna istället. Och det, så är det ju i många länder. Eller sen blir det en sån här lång process som vi har sett både i Sverige och Norge. Hur det har gått till i de kyrkan. Norge accepterade ju nyligen då kyrklig vigsel. Och där var det också en liknande lång och svår process, men till slut blev det av.
Finns det någonting som du skulle vilja tillägga ännu?
Ja, jag hoppas att den här frågan ändå diskuteras på ett vettigt sätt. Det skulle jag också till som journalister, att liksom, så att man respekterar alla sidor och lyssnar på alla sidor.
Ja. Hur är det med det landsbygd, är det här konservativa, liberala landsbygd och stad? Finns det ännu någon fraktion till?
No, det finns ju väckelserörelser, ja. Och så att säga de som kanske ändå skulle kalla någon kulturkristna.
Ja.
Ja, men jag tror inte att jag skulle inte vilja gå in i de här fraktionerna. Jag själv känner mig att så där som att jag kan tillhöra en massa olika fraktioner och ändå tycka som jag gör.
Tack Sofia för att du kunde vara med oss här och diskutera.
Tack för att vi fick komma.
Där hörde vi Krista Sigfrids och låten Marry Me. Du lyssnar på Studio Smocka med Hanna och Janne.
Ja, sammanfattningsvis kan vi ju säga att världen har förändrats. Och det blir spännande att följa vartåt det lutar i framtiden.
Ja, och vi hoppas ju att människor ska få mera mod att våga lyfta den här debatten och prata med varandra. För hur ska vi kunna lösa någonting om vi inte lyssnar på varandra? Och nu till någonting helt annat. Ja, min första telefon var faktiskt en Nokia. Men den fick tyvärr ett mycket tragiskt slut när den drunknade i tvål. Har du haft en Nokia-telefon?
Ja, jag hade faktiskt en Nokia, modell 3310.
Och hur var det då att leva med en sån här Nokia 3310?
Ja, nu var det fint att äga en telefon. Men mitt abonnemang var sådan att jag inte ens kunde skicka textmeddelanden. Det var min första arbetstelefon. Och jag har aldrig köpt en egen mobiltelefon.
Spelar du mycket Snakes då?
Ja, absolut. Haka på det. HMD Global. Global är ett finskt startupbolag som köpt licenser för Nokia-telefoner. Under 2017 kommer det att lansera fyra nya modeller, bland annat Nokia 3310.
Jag hade åtminstone två egentligen. Jag har sammanlagt tror jag fyra år.
Några år. Vi fick den så att vi delade på den med mina två syskon. Så vi hade en telefon som vi delade på.
Det var ju bra, men det här, speciellt mot slutet av tiden så var det så att alla kaverna hade en finare telefon än min telefon. Och det här ändå, försökte jag sen söndra den här telefonen. Och det var ju för att de har måste köpa en ny telefon till mig, och det var ju svårt att få den sönder. Sen fick jag till slut sönder med att dränka den i simbassäng. Telefonen fungerar bra, en som får sönder på den var högtalaren. Och det här så fick jag då en ny 330.
Det var helt roligt att ha en sån, och nu tycker jag det var nu sådär att jag var typ på lovsade då, så det var ju typ mest bara att spela spel på den, och det var kiva.
17 år sedan kom Nokia ut med den ikoniska telefonen 330. Nu 17 år senare lanserar företaget HMD Global, som är ett finskt smarttelefonsföretag med rättigheter till namnet Nokia, den nya 330. Företaget lanserar dessutom smarttelefonerna Nokia 3, 5 och 6. På en testlansering i Kina sålde telefonerna slut på en minut. Den nya 330 har förutom färgbildskärm dessutom en 2 megapixels kamera.
Skulle du köpa den här nya 330 som kommer ut nu?
Nej.
Om jag får den bara för att spela Snake så nog kan jag ändå köpa den, men inte, jag är helt nöjd med min telefon nu ändå.
Naturligtvis ska jag köpa en sån.
Christian Lindholm var med och designade 330 för 17 år sedan.
Jag uppfann det där användargränssnittet, det vill säga, så den har en C-knapp. Och så har den en sån där knapp, ett blått streck. Och så har den en upp- och nerpil. Och det är det som jag uppfann, alltså den där logiken för hur man använder den där telefonen. Och det användargränssnitt, det användes på massa low-end-telefoner. Totalt cirka 600 miljoner. Så att dryga 10% av världens befolkning lärde sig ringa och texta på min uppfinning.
Nästan alla världen runt känner till 330, och den har blivit något av en ikon. Dessutom har det blivit ett internetfenomen att telefonen är oförstörbar.
Men det var bara vår liksom kultur i Nokia under så att säga guldåren, att vi brydde oss förbannat mycket om det där vad vi gjorde och hur vi gjorde det. Och jag kommer ihåg det där när ingenjörerna personligen testade de där prototyperna, vet du. Satt de ner på asfalten och så körde de över den med bilen och så om den inte fick sönder så skulle det här toimi. Hade med mycket mer vetenskapliga tester. Jag gjorde också sådana tester, vet du, testade på mamma och svärmor och det där, vet du, släkt och vänner att funkar det här användargränssnittet.
På den nya telefonen finns klassikern Snake, men förutom det har telefonen fått ett helt nytt utseende. Programvaran baserar sig på den som Christian var med och designade.
Den softwaren som är där, så den designades av det där mitt team för 17 år sedan. Nu säkert utveckla den där softwaren, men grunden är samma. Det är lite sådär som att det där man hittar på att bilar ska ha en ratt och sen när du vrider den där ratten åt vänster så åker bilen åt vänster och sen när du vrider ratten åt höger så åker den åt höger och så har du blinkarna på vänstra sidan och så ska du ha det där windshield wiperna på så drar du på en spark på höger. Det är liksom den logiken är samma, den är liksom 17 år gammal.
Vilken feature använder du mest?
Snake.
SMS.
De nya Nokia-telefonerna kommer till Finland senare i år.
Reporter var Toni Pohjalainen och i gallupen hörde vi Sebastian Lindberg och Malin Salokivi. Och du lyssnar på Studio Smocka.
Ja, nu var det hemskt att Nokia slutade med att utveckla telefonen. Det var den här ekonomisk katastrof för hela landet utan lik.
Men samtidigt var det ju nog ett bra kap för Nokia också. De insåg ju i tid att Apple och Samsung har gått förbi dem ordentligt och att de inte kunde hänga med. Men Janne, skulle du köpa en 3310 idag?
Ja visst, som en andra telefon. Jag har köpt många billiga telefoner till stugan och båten som jag glatt kunde glömma bort. Jag vet, om jag hittar en 3310 så fungerar den. Nokia-kvaliteten är legendarisk. Här i studion har jag en Lumia 925. Som jag inte använt på 3 år. Och det finns fortfarande lite akku i den. Det är bara att ladda den. Skulle du köpa en då?
Nej, tyvärr så skulle jag nog inte göra det. Men det tog nog jättelänge för mig innan jag köpte en smarttelefon. Och fortfarande så använder jag min gamla Nokia-telefon för att lyssna på musik. Eftersom att batteriet håller i flera timmar. Men jag vet inte, jag skäms nog ibland lite på metron när jag sitter och lyssnar på musik från den. För folk måste ju nog undra lite vad jag riktigt sitter och lyssnar på.
Det har ju gjorts otaliga memes om 3310, precis Exempelvis hade de sett en bild som visar på det enda sättet att förstöra den är att föra den till Mordor. Och någon som gjort en skyddsväst av telefonen.
Och en memes med texten att när en iPhone faller i golvet så går telefonen sönder, men när en Nokia 3310 faller i golvet så går golvet sönder.
Smocka testa gränser.
Ja, Janne, ska vi nu då ta och testa hur hållbar en Nokia-telefon är?
Japp, på med skyddsglasögonen, så kör vi. Nu pratar vi lite om olika telefoner som vi har här. Vi har en legio av gamla Nokia-telefoner och några Samsungs och ja, en ljusröd Nokia här också. Det där. Här är glasögonen, ta på dig det.
Ska vi ta på dem redan nu?
Nu kan vi ta.
Okej.
Okay. Okay.
Ska du ha dem där, fina?
Ja. Hanna, hämtar du lite vatten?
Ja.
Det där. Och nu ska vi ta och försöka doppa en i vatten.
Ska vi berätta lite vilka telefoner vi har?
Vi har här, till exempelvis kan vi pröva på den här E51, en avlång och sån här gammal tjänstetelefon. Jag har haft den här. Det där, och nu får du doppa den i vatten här. Vi har ett avlångt högt sån här kaffemugg fullt med vatten, inte saltvatten.
Så jag bara doppar ner den här då. Japp, dit får den. Hoppsa nejsan.
Okej.
Så bara vi den.
Skvätta inte sådär mycket.
Hur länge ska jag ha den?
Okej, det räcker, det räcker.
Okej, japp.
Sen har jag sån här exekutiv modell. Det droppar vatten på bordet. Okej, inte på pappren. Ja. Jag har en exekutiv modell, nämligen metallskal och E71.
Den här telefonen får på nu.
Nej, helt sant.
Ja.
Okej, nu ska jag doppa den här E71.
Japp, dit med den. Ops.
Okej, nu ska vi kolla om den går på.
Men bada den lite mer.
Nå, jag lite mer.
Ordentligt.
Det var kallt vatten.
Sådär. Alltså, vad händer med den här?
Den får på.
Den är på, men det händer som ingenting.
Okej.
Okay. Det är bara en vit skärm.
Men du måste trycka på den här knappen där.
Ja, men jag vågar inte.
Gör det. Hej, men vill du ha gummihandskarna på? Ta på de här gula, fina gummihandskarna.
Men alltså, den går inte. Alltså, den här blev ju jättekonstig redan nu.
Ja.
Den har som typ fastnat.
Hej, den här gick nog på.
Hur går det med din telefon,
ja,
Janne?
Snart hör vi den här ikoniska låten. Nej, det gjorde. Hej, men det kom ljus.
Funkar den?
Jo, den funkar.
Yes, här står Nokia.
Nokia står det.
Men händer det något mer?
Nej, alltså, det här är en sån här fin modell som har en kuvertur. Hej, den får på, yes!
Det
är helt sant det här.
Upp, okay. Din funkar, men min fick nog fel här. Okay. Den äldre har fått fel. Den har fastnat. Den var inte så bra på så här vattentålighetstest.
Ja, det där. Nästa test. Ska vi prova på Lumian också?
Ja, vi kan prova den också.
Det här är en Lumia 800-serie. Yep. Den är fin.
Så länge är den där.
Okay.
Yep. Blup, blup, blup. Dit får den.
Dit får. Tack Charlotte för att du...
Oj!
Oj, nu svettar du på överallt.
Nu nej. Flyger det vatten här.
Det här tycker inte var stenskar. Ja.
Okej,
okay, nej.
Så. Okay. Vågar du sätta på nu igen?
Zzz. Ja, okej. Okay.
Mm.
Ja, okej. Okay. Den här far inte på.
Den
men det är en smarttelefon. Okay.
Okay. Yes, och nu ska vi bli lite mer extrema här. Janne, hämtar du min hammare här?
Jo. Det är fina rosa hammare från Clas Ohlson. Och en stor, tjock bit 3. Okej, okay, vilket börjar vi med?
Måste jag börja?
Ja, naturligtvis.
Okej, okay, så vi börjar med den äldre som nu har något konstigt fel. Alltså jag vågar inte
göra det. Jag okay.
Nu, ska jag slå hårt?
Du ska slå hårt på och där direkt på rutan.
Nej!
Nej, inte ens skråma, hej. Du slår som en
flicka. Ska jag slå ännu mera?
Jo, absolut. Nej, inte ens skråma.
Nej, okay. Den var ganska hållbar. Okay. Det blev lite, en liten spricka blev på.
Nu ska jag försöka lite så här, lite som...
Lite, nej!
Okej, okay, gå en meter bakåt. Hej, den gick sprack.
Sprack den?
Ja, men el finns fortfarande. Oj, vi glömde att ta bort batteriet. Okej.
Okay. Okej,
okay, och nu tar vi fram det sista. Vi tar mixern.
Och nu till det absolut mest extrema och farligaste av allt.
Ge en smoothie mixer av modell Philips. Oj, oj, det var reklam. Sorry.
Vågar vi göra okay. Det här, Janne?
Jo, det gör, vågar vi. Nu okay. Följer någonting där.
Jag sätter okay. I den där. Så.
Ja, och nu sätter vi. Vi sätter här en som inte har batterier så det inte blir något hemska.
Japp, okay. Locket på, Janne.
Det här är vit och fin. Och nu på mixern.
Hej, det stoppar inte. Dra ut kontakten. Dra ut kontakten. Okej. Okay. Jag fick något på ögat. Det var något som flög här på mig.
Oj, alltså den här får ju verkligen.
Ja, men inte glaset.
Det är en massa bitar. Se, här är,
ja, men inte glaset.
Här är ramen från
skärmen. Titta nu, hur kan de hålla så där bra?
Och skalorna får också ja. Sen där.
Okej, okay. Okay.
Ska vi ta den äldre också?
Ja, fort.
Japp. Japp.
Okej, stäng av det. All right.
Mixern gick sönder. Det är ett stort hål i mixern. Och det flygas. Det luktar bränt.
Okay.
Janne, hjälp. Okay. Allt är jätte förstört. Ja, det här var alltså Smocka för i år. Och hoppas ni har haft en trevlig timme med oss. Vi ses nästa år igen.
Tack och adjö.